Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Hallå där! Verket har en sponsor, nämligen Fisherman's Friend. Och det finns ju många olika smaker av Fisherman's Friend. Det kan vara mint, salmiak, original, citrus, spearmint, tropical, blackcurrant, cherry, licorice till exempel. Och jag ska berätta för er om min nya favoritsmak, honey lemon. Alltså honey som betyder honung och lemon som betyder citron på engelska. Det här känner ni till sedan tidigare. Och det är en perfekt halstablett även om man inte har ont i halsen eller är förkyld, utan bara vill fräscha upp sin andedräkt sådär. Vilket man ju ibland kan göra, särskilt om man som jag dricker 28 koppar kaffe om dagen. Så testa Fisherman's Friend honey lemon när du är i butiken eller på macken eller vad det nu är. Tack så mycket Fisherman's Friend. Nu kör vi.
Mina damer och herrar, Kristoffer Triumf.
Tack så hemskt mycket. Vilken otroligt fin vignett det är där, Tobias. Den är ju lång. Tobias ämnar skicka in den till Guinness rekordbok, för jag hoppas att den ska vinna längsta vignett någonsin. Det var ett internt skämt vi hade. Apropå interna skämt så tänkte jag presentera Tobias som musikvärldens svar på Babben Larsson. Jo, men i det att Tobias är ju från ön men har liksom blivit känd långt utanför dess gränser. Först som singer-songwriter, eller först som skribent, sen som singer-songwriter och numera som producent. Det är ju en ära och ynnest att få jobba med Tobias. Jättekul. Kul att ni är här också, publiken. Hej! Jag hade skrivit då en sån här poa där jag räknade med kallt med att ha en publik. Sen så när ni var så himla sena med att komma hit så strök jag den. Och sen, men så nu när ni ser er så vill jag, skulle jag vilja göra den i alla fall då. Då är tanken så här att jag ska ställa en väldigt mild fråga till er. Och så ska ni svara som ett gäng vrålaper liksom på amfetaminsemester i Kneippbyn. Så att ni svarar alldeles, alldeles, alldeles för högt på den här väldigt milda frågan. Är ni beredda?
Ja.
Mår ni bra?
Ja!
Det är jättebra, tack. Vad roligt, då är vi igång. Det här är alltså Verket och det är en intervjuserie i 5 delar som spelas in här på i Kalkladan på Bungenäs. Och det sker alltså just nu. Vilket det blir lite nästan metafysiskt eftersom det är en inspelning, så när man hör det här då är det ju inte nu längre. Men då kan jag säga så här då, att det är ungefär som Värvet som är min vanliga intervjuserie men som är i mycket fler delar och fortsätter kanske då i all evighet om jag, eller beror ju på hur gammal jag blir. Ja, då är det dags att presentera det tredje verket här på Bungenäs. För snart 10 år sedan dansade dess upphovsman in i det svenska folkmedvetandet och under de senaste 5 har våra barn haft den här skivartisten som bästa kompis och största idol. 2012 slog han igenom brett i Melodifestivalen och följde upp året efter med kvällens centerpiece, vilket på svenska blir huvudverk, Copacabana. Här för att prata om det är kvällens gäst Sean Banan, Sina Samadi. Välkommen.
Tjenare,
hej, hej. Slå dig ner.
Tack så hemskt mycket. Fan vad nice. Är det bra med er? Fan vad nice. Var är tequilan?
Det här. Du, hur mår du?
Jag mår fantastiskt. Vilken positiv energi det är. här mitt ute i ingenstans. Herregud.
Ja.
Jag trodde folk skulle vara så här ledsna och så här mjölkade kossor och deppiga här ute. Men fan, ni är ju glada. Ni...
Ja, det är underbart.
Ja, men det ja. Är konstigt.
Du var lite trött, men...
Jag är jättetrött faktiskt. Jag har lite svårt att sova senaste tiden. Mycket på huvudet. Men det som inte dödar oss gör oss starkare.
Du, hur är ditt förhållande till Gotland annars?
Jag har varit och giggat här. Jag vet inte, jag minns inte om jag har giggat här en eller två gånger. Något av dem är det. Men alla öar ser ju likadana ut här i Sverige. Jag är trött, låt mig vara. Och sist jag giggade här i Gotland, fan, då hade vi en scen som var gigantisk. Och den var precis vid en klippa. Och det blåste och det var ett oväder och det regnade och det blåste. Så scenen höll på att flyga av klippan nästan.
Oh, jävlar.
De ville avbryta, men det sket jag i. Jag sjöng vidare. Så det är min ena relation till Gotland. Sen har jag gjort en låt också.
Ja.
Som heter Gotteland.
Just det.
Och det handlar om att man ska inte skämmas för sin kropp. Att alla ska få vara välkomna till min egna nakenstrand här i Gotteland. Väldigt djupt.
Vad sa du?
Väldigt djupt. Och så fina de här gubbarna och tanterna här.
Men du, jag brukar börja de här verket intervjuerna med att fråga vem du är. Och det är ju på sätt och vis lite oartigt. Men vem är du?
Ja, kortfattat.
Vi har all tid i världen nästan.
Jag kan säga att jag är en människa som lever på andra människors glädje. Desto mer de blir glada, desto mer bekräftelse ger de mig. Och med bekräftelsen blir jag mer kreativ och skapar mer konst. Av vad jag kallar för konst. Vilket medför att de blir ännu gladare. Jag är en underhållare. Jag är här för att tillfredsställa folk.
Ja.
Och jag gör det på många olika vis, mest genom musiken. Genom humorn, förlåt, mest. Jag heter Sina Samadi, men jag kallas för Sean sedan jag var liten. Och man har trott att det är en karaktär jag spelar, men nej fan. Sean är en annan sida av mig, bara. Sean Banan är jag.
Jag tänkte att vi skulle återkomma lite till det. Men vi ska ju prata om Copacabana idag. En skiva som vi har här mellan oss. Hur känner du för den idag? 2 år, 4 månader och 22 dagar efter att den har släppt.
Åh fan. Jag känner ingenting. Jag tar det nog för givet. Det gör jag väldigt mycket med mycket av mina verk som jag har skapat. Jag skiter i vad jag har gjort. Jag är ingen sån som sitter och lutar mig tillbaka och säger den skivan var så bra eller den sketchen var så... Nej, 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 nej. Jag blickar framåt. Vad kan jag göra näst? Det är det som är jobbigast med också var Sean Banan. Man okay. måste hela tiden överträffa det man har gjort tidigare. Att album 1 är bra, album 2 måste bli bättre, album 3 måste bli ännu bättre. Album 1 sålde först guld, sen platina, sen album 2, Copacabana, sålde platina så här snabbt. Då tänker man, fan album 3, vad ska man göra där? Alltså shit, måste ju gå ännu snabbare. Det var inte lika lätt. Som min pappa lärde mig, i Sverige är det inte lika lätt att få... Det är lätt att få ett MVG, men det är svårare att behålla ett MVG. Och det gäller inom allt. Mm. Inom nöjesbranschen, inom kreativitet, konst, whatever. Så ja, det är ett trevligt album, men jag bryr mig mer om hur nästa album ska bli.
För de som inte känner till den här skivan sedan tidigare, hur skulle du beskriva den?
Så jävla dålig att den är bra. Nej, men jag snackar med alla mina kompisar, jag känner en del artister i artistvärlden. Erik sa, det är en bra vän till mig, fan, han sitter i studion varje dag och alla de här kompisarna, Dani och du vet andra vänner man följer på Instagram som är musiker som är studio session, studio hit, jag med den här producenten, jag åkte till LA hit och bla bla bla. Och de sitter dag in, dag ut i månader och min nära vän till mig Robin Stjernberg som är enligt mig, jag tror han är Jag tror, ja, jag tycker det. Sveriges bästa sångare tycker jag, Robin Stjernberg. Och han är så kreativ, en sån låt. Han kan sitta år och skriva på ett album. Vi skrev och spelade in den här på 2 eller 3 dagar. Tror det eller ej?
Det är fantastiskt.
Det är fantastiskt. Det gäller att ha kul i studion. För när jag sitter i studion med 3 andra, 4 andra vuxna män och sitter och drar en massa kiss och bajs skämt som vi sitter på fyllan och skrattar arslet av oss, då blir det en bra skiva.
Jag tänkte på det. Jag lyssnade igenom den idag igen då. Jag har ju lyssnat på den under många års tid. Dagligen nästan.
Jag beklagar.
Men den har ju fler, alltså man kan ju tro att den har bara en hit så, alltså Copacabana, men det är ju bara hits.
Alltså sen kanske inte definiera blev, hits.
Nej, men det kanske inte blev det, men alltså det, egentligen så skulle alla låta på den kunna vara singlar.
Definitivt. Ja. Nu jag förstår vad du menar. Ja, jag håller med dig. Det beror på att det är tack vare mina producenter, Hoopla Music. Det var de som gjorde min första låt, Skaka rumpa. Ända sedan dess har jag vänt mig tillbaka till dem hela tiden när vi gjorde alla mina hits som Sean den första banan, Gott nytt jul, Händer i luft, Copacabana. De har gjort alla de här hitsen. Det var, de sa en sak till mig, de var Sean, nu gör vi musik skapad för reptilhjärnan. Han syftar inte på barn. Det han menar är att en individ, vilken individ som helst ska kunna nynna på de här låtarna. Det ska fastna i skallen. De ska vara trallvänliga som fan. Och det är de allihopa. Och det är därför jag tror nog att du anser att alla är hits. För de flesta låter fan om är likadana.
Ja, nej, men det är någon lite reggae-låt och liksom, ja, cirkuslåt. Och,
ja, ja, men det är fortfarande dunka-dunk.
Ja, men de är dragna åt lite olika håll. Så.
Ja, ja, visst, visst. Någon låt som är långsammare och så vidare, men de flesta är ju dunka-dunk, hopp-hopp. För det vi tänkte är, gör en låt som du kan både uppträda till på en konsert och få folk att hoppa, och en låt där du slipper vara där föräldrarna är tvungna att köpa skivan för att låta barnen hoppa ensamma på en födelsedagskalas.
Perfekt, ja.
Då gick det hem.
Ja. Det här är ju ditt andra album. Man brukar ju prata om det svåra andra albumet. Det låter inte riktigt som det var så för dig.
Nej, nej, det var mycket lättare. Ja. Vi visste exakt vart vi skulle ta oss. Första albumet var nog svårt. Vi tänkte, vad fan ska vi göra? Det kan ju inte bara skriva låtar om kiss och bajs och prutt. Och vuxenhumor och snusk och hit och dit. Många av låtarna i första albumet var mycket humor. Några av låtarna hade en undertonad mening, ett budskap i det hela. Och då tänkte vi, fan, kan vi inte göra vartenda låt likadan som i albumet? Att det ska vara humor, det ska vara dunka dunk, men det ska också vara en undertonad budskap i vartenda låt. Och då var det mycket lättare. Vi hade fått en rutin. Jag, låtskrivaren Ola Lindholm, som är också min mentor och regissör i det mesta, mina producenter, vi hade fått en rutin hur vi ska jobba. Så därför gick det mycket snabbare att göra det här andra albumet. Och då kände vi också dunka dunk, trallvänligt, reptilhjärna, men också budskap. Och det är någonting som många tar för givet i Sean Banan konst. Alltså musiken, sketcherna och så vidare. Mest musiken. Att man inte lyssnar på vad meningen bakom varje låt handlar om. Typ Gott nytt jul handlar ju om att alla ska kunna fira jul. Oavsett om du är svart, vit, brun, röd eller gul. Alla kan fira jul. Tjock, smal, sned, rak eller ful eller whatever. Man kan fira jul på sitt sätt. Gör det på ditt sätt. Du måste inte följa trenderna. Följer du en trend och trenden dör, då dör du med trenden. Copacabana, att vi alla är vinnare. Vi ska skita i vad alla andra tycker. Sean den första banan. Det handlar om en så kallad integration. Och det är väldigt mycket samhällskritik i det hela. Det man gör är ju att man gör parodi på det hela. Men det är ju inte grund och botten i Sean Banan-grejen att det ska bara vara budskap. Från början ville jag bara underhålla. skapa musik och skapa sketcher. Folk ska ha roligt. Men de insåg att en och annan började titta på mig. Fler och fler började titta på mig och lyssna på mig. Då tänkte jag, då kan jag lika gärna komma in med ett budskap så att folk läser något. Och så att jag inte bara blir kiss och bajs enligt kritikerna.
Men du, berätta lite, för att de här människorna som du gjorde den här med, kan du berätta vilka det är?
Ja, det var Jocke och Hasse, och än idag efter så många års arbetande tillsammans har jag inte lärt mig deras efternamn.
Vi... Hans Blomberg, Joakim Larsson.
Ja, ja fast... Hasse. Skitsamma. Underbara killar, bor nere i Halmstad. Varje gång jag spelat in en låt, nästan varje gång, så jag åkt ner till Halmstad. De skapar en låt, en beat, utan musik. De sjunger en melodi med massa blajtext i. Sean Banan, la 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 la, en melodi. De skickar upp den till mig i Stockholm. Jag lyssnar på den. Vi älskar den. Säger de, Sean, bra. Då skriver du och Ola Lindholm en text tillsammans. Då har jag kontakt med Ola som är... Ja, han var med redan sen albumet. Sen har han bara kommit mer och mer in i Sean Banans liv. Ola är riktigt underbar. Han är inte bara en bra vän, utan han är typ min mentor. Han är min största mentor, kan jag säga. Han har väglett mig rätt. Han har varit med om ett och annat i den här branschen. Både positivt och negativt. Så han vet hur han ska vägleda mig. Och vägleda Sean Banan, men också mig som privatperson.
Vad kan det vara för liksom, grejer du kommer till honom med?
Allt. Ifall jag inte mår så bra, då ringer jag honom. Och då snackar jag med honom om det har med min karriär att göra eller har med branschen att göra. Ifall det är något jobb som jag är osäker på om det är bra för mig eller inte, då ringer jag honom och då säger han vad som är bra eller dåligt för mig. Ifall jag behöver tips på lite om jag vill göra något nytt, då säger Ola, ja men gör så här, här har jag en idé. Han är en grym kille. När vi jobbar... Ola gjorde ju Wild Kids på SVT i många år. Och han kan det här. Han är väldigt pedagogisk med barn. Och han kan det här jättebra. Och jag är totalt det motsatta. Jag kan inte ett skit barn. Ingenting. Jag är galen. Jag älskar att vara kreativ och göra galna grejer. Så ibland kan min humor vara lite för grov och lite för snuskig. Så då kommer han in... Och dra ner mig lite. Och dämpa på hela Sean Banan-grejen. Och när han skriver låtar som är lite för milda. Då drar jag upp dem lite och gör dem lite grövre. Så jag älskar att jobba med Ola. För vi jobbar inte med varann. Vi jobbar mot varann.
Det är jättefint.
Ja, jag vet, det låter jätteroligt. Men det är därför vi är ett så grymt team, han och jag. Han är en fantastisk människa.
Men vadå? Alltså för att jag trodde hela grejen med dig var att du älskade barn.
Jag var ju ingen barnartist från början. Alltså det, från början var jag ju Sean Banan som var sig själv och hade sin humor. Men sen som med åren blev ju, fångade jag ju barnens uppmärksamhet. Jag tror det var, började med Skaka rumpa. Jag gjorde Skaka rumpa och den var inte avsett för barn. En del ungdomar, tonåringar, älskade låten. Och den var ju lite småförbjuden, lite snusk och lite sånt där här och där. Och det är ju lite tabu för små skitungar som er att lyssna på sån musik. Och då vill ni ju lyssna på era äldre syskons skiva. Fan, den vill jag lyssna på. Fan, jag får ju inte lyssna på den. Då blir det extra spännande att lyssna på den. Då börjar de lyssna på den. Då börjar ni lyssna på den. Ni som är, hur gammal är du? 11. Du ser ut att vara 17. Har du gömt skägget eller något? Nej. Och så börjar du lyssna på den. En 11-åring. Lillebrorsan till en 17-åring. Och när du börjar lyssna på den så har du yngre syskon som är 7-8 år gamla. För nästa album, Sean Banan, lite förbjudet, lite snuskigt och bla 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 hit och dit. Ja, då vill ju din 7-åriga lillebror eller lilla syster lyssna på den. För den är förbjuden. Min 11-åriga storebror lyssnar på den. Börjar de lyssna på den. Och då börjar det fortsätta så här. De blir yngre och yngre och yngre och yngre för varje år, för varje låt som jag skriver. Och till slut blev jag en barnartist. Och när jag väl blev en barnartist, då kom Ola in i bilden och sa, ja, nu måste vi göra det lite mer rumsrenare, Sean. Och blev jag lite rumsrenare, men vi ville ändå ha det här lite edgiga, lite förbjudna. Mm. Många kanske kommer kritisera mig nu, men ja, jag jämför mig själv med Pippi Långstrump. Så enkelt är det. Nej, men tänk efter. Hon gjorde det som var lite förbjudet. Hon gick mot normerna. Hon satte upp fötterna på matbordet. Hon gjorde det som var tabu och förbjudet. Någonting som föräldrar och vuxna inte vill att deras barn ska göra. De vill inte att deras barn ska ha sån inspirationskälla. Men samtidigt stod hon för någonting viktigt. Hon stod för att hjälpa de svagare, de mobbade, de retade, de oskyldiga. Precis som Sean Banan gör. En nytids Pippi Långstrump. Fast med guldkedja och guldtänder och keps. Och bryter på svenska.
Ja. Men du, jag tänkte så här. För vi är här för att prata om Copacabana. Men så undrade jag när jag gjorde research om vi hade kunnat prata om Sean Banan istället. För är inte karaktären Sean Banan ett konstnärligt verk?
Både ja och nej. Alltså det... Jag har alltid varit klassens clown. Alltid älskat att underhålla. Och när jag väl var med i den här dansdokusåpan på TV3 år 2006 så valde jag att skoja och skämta, och jag blev plötsligt tittarfavoriten. Och den där killen som inte bara dansar, han som är rolig och bjuder på sig själv och klär ut sig till transa ibland. Han är ju jätterolig. Då började jag märka, fan, efter det här dansprogrammet, fan, jag vill inte bara dansa. Jag är ingen dansare. Jag är en underhållare. Så jag ville börja hålla på med tv och stand-up-komedi och teater. Så kämpade jag och kämpade i 4-5 år. Och efter 4-5 år fick jag en chans. Jag hade en vän till mig som heter Alain. En regissör som jobbade på Tre Vänner. Och bland annat, han har gjort Inkognito, han har gjort Jönssonligan, den nya. Och han skulle vara ansvarig för en del inslagssketcher till Cirkus Möller på TV4. Och då valde Måns Möller, som också är en väldigt bra vän till mig idag, att ge mig en chans. Och han sa, nej, men vi ger honom en chans, den här killen. Och det uppskattas som inåt helvete än idag. Han öppnade dörrarna för mig i branschen. Och det var där det hela började. Sean Banan. Under de här åren mellan, fyra åren mellan 2006 och 2009-2010, efter dansdokusåpan och fram till Cirkus Möller, under de åren utvecklade jag Sean Banan med hjälp av sketcher och vad heter det, stand-up-komedi och sånt.
Men liksom, vad försörjde du dig på under de åren?
Jag hoppade av gymnasiet, jag var yngre. Gör ni det kommer jag skita i er brevlåda, fattar ni det? Hoppa inte av skolan. Då blir ni som Sean Banan. Det vill ni inte bli. Jag ser glad ut bara. Jo, men det är ju så. Alla stora komiker i hela världen är ju deppiga. Vad fan. Kolla Picasso. Han gjorde jätteroliga målningar. Vad fan var frågan? Ja, just det. Jag hoppade av skolan. Och då sa min pappa, okej, börja jobba. Jag ville ju börja jobba med dans. Så jag blev en danslärare. Jag jobbade överallt, allt från Ballettakademin till Kulturama till alla möjliga dansskolor. Men min pappa tyckte inte att det skulle vara bra för mig att jobba enbart med dansen. För han var väldigt konservativ. Farsan var en elektronikingenjör. Alla i familjen är högt utbildade. Väldigt konservativa. Och här kommer jag. Hej pappa, jag vill dansa och visa röven på svensk tv. De var helt okej med det så länge jag kompromissade. Och mötte dem halvvägs genom att fixa ett annat stadigt jobb vid sidan om. Så jag började jobba på Jack and Jones och Veromoda i 2-3 år. Samtidigt som jag jobbade som danslärare. Då släpptes ju den här Cirkus Möller-sketchen 2009. Efter det började jag jobba på det roligaste jobbet jag haft i hela mitt liv. Gamebutiken i Skrapan och sålde tv-spel. Fy fan vad det var roligt. Jag älskar ju tv-spel, det är ju en av mina fritidshobbyn. Men vi var ju en liten butik. Jag, butikschefen som var 10 år yngre än mig, vice butikschefen som var 12 år yngre än mig, och så var det jag. Och så fanns det alltid en praktikant som vi jävlades med. Det var så roligt, för vi var som en familj. Vi följde aldrig reglerna. Ingenting, men vi fick alltid tillbaks massa stammisar, för vi följde inte reglerna. Vi körde på vårat egna sätt i butiken.
Alltså, hur kan man bryta mot reglerna i en gamebutik?
Gay eller gamebutik? Vad sa du nu?
Ja, väl
gamebutik.
Ja, okay, okay.
Hur kan man bryta reglerna i en gaybutik? Jag tror det inte finns några regler i en gaybutik. Gör som du vill.
Vad köper man i en gaybutik?
I en gaybutik?
Ja.
Håll för öronen, barn. I gamebutiken, du vet, där var man ju tvungen att rekommendera alla produkter. Man fick ju aldrig snacka skit om någon mat. Det är som när du går till en restaurang och man frågar alltid, är det här gott? Det är sällan de säger, nej, det smakar skit, vet du. De brukar alltid säga, ja, det är gott, men jag rekommenderar det här. Vi var ju helt ärliga när de frågade, är den här bra? Vi sa, nej för fan, den suger. Köp inte den. Köp den här istället. Vi var ju helt ärliga. Och det gillade ju inte huvudkontoret.
Ah, okay.
Där måste man ju följa de här traditionella företagsnormerna. Men det var så jätteroligt. Det var bara jobbigt ibland vissa kvällar när man fick jobba ensam. Och man kunde inte springa på toa. Så man fick springa. Jag sprang in ganska ofta in till lagret. Och så fick jag kissa i en McDonald's-mugg. Samtidigt som mitt huvud stack ut i lagret för att se om det kom in någon kund i butiken. Sen kunde vi inte tvätta händerna, men ja, skitsamma. De kunderna.
De fick ut spelet nu.
Men den tiden jag jobbade på Game, då hade jag ju släppt mina låtar. Så samtidigt som jag jobbade i butik kom det alltid fans, skitungar och föräldrar med deras barn in i butiken för att inte bara köpa spel men även få autografer. Det var ju en fördel för företaget som nu går till konkurs.
Ja, det har det.
Det var lite synd, fan. Jag älskar den butiken.
Ni är jätteduktiga på att prassla med era chipspåsar, barn.
Låt dem, fan. Skitsamma.
Nej, det var ingenting. Jag tycker ni är väldigt söta.
För ni som lyssnar, det är några små bajskorvar här som inte kan hålla en chipspåse normalt. De ligger MMA-brottas med den, det är därför det prasslar.
Det är det att det är fem barns händer i varje plastpåse, eller i varje chipspåse samtidigt. De krockar där inne.
Låt dem.
Det är hög trafik. Fan. Jag tycker det är underbart. Jag älskar barn.
Inte jag. Jag älskar barn.
Men du,
bara när de lyssnar på mig.
När skulle du säga att du blev känd?
Alltså det finns ju nivåer. Det finns A-kändis, B-kändis, C-kändis.
Vad är du nu då?
Vet inte. Jag kan säga så här, jag är inget av dem där. Jag är folklig. Det är vad jag är. För man bokar ju inte mig för att stå och spela på Kallis direkt här i Gotland. Man bokar mig för att spela utanför en massa jäkla husvagnar utanför Ullared i Ekås. Man bokar mig för att stå och spela på folkparker, på Eskilstunaparken Zoo och på folkliga ställen. Ja, folkkär, det är vad jag är och det är vad jag älskar att vara, för det finns ingen finare titel. Och ja, ni som lyssnar, jag är folkkär, punkt slut, så enkelt är det, för... Folkkär är man enligt mig när man har familjerna. Och det är min målgrupp. Mamma, pappa, barn. Jag har inte tonåringarna. Jag har mamma, pappa, barn.
Du verkar liksom trivas himla väl med ditt kändisskap.
Jag älskar det. Jag älskar det. Alla livsstilar har ju för- och nackdelar. Jag kan inte göra någonting utan att det hamnar i pressen om jag skulle göra något dumt. Inte att jag vill göra något dumt varje dag. Men... Det har ju sina nackdelar. Jag kan inte sitta med en tjej på en restaurang och verkligen känna att idag vill jag verkligen ta det lugnt och vara ingen. För det kommer ju alltid upp någon och vill ha en autograf eller ta en bild med mig. Och
du säger alltid ja, eller hur?
Alltid. Alltid. När jag var med i Floorfiller 2006 så blev jag ju tittarfavoriten och alla älskade det jag gjorde. Och det var så fantastiskt att känna sig uppskattad och älskad. Jag har alltid strävat hela mitt liv av att bli älskad. Enligt min familj så beror det nog på att när min mor gick bort när jag var 11 år gammal så har det blivit en undermedveten grej där man söker den moderliga kärlek man aldrig fick, bla 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 bla. Men jag har alltid strävat efter att få kärlek, och när jag fick den kärleken efter dansprogrammet så älskar jag det. Men sen gjorde jag ingenting på ett tag. Jag tog det för givet, min framgång. Och efter ett halvår slutade folk och vilja ta bild. Efter ett år slutade folk vilja få autografer. Och sen gick det längre och längre och längre. Och jag började få så här spasmiska ryck och bara, hallå, ingen uppskattar mig längre. Ingen känner igen mig, ingen älskar mig. Och det var så jobbigt. Det värsta som finns är ju inte att inte vinna något. Det värsta som finns är att vinna något och sen förlora det. Och den här kärleken och uppskattningen jag fick förlorade jag. Och därefter lovade jag mig själv, aldrig mer ska jag ta det för givet. Så just därför har jag lovat mig själv sen efter Skaka rumpa, när jag fick igång min karriär igen, att skriva fan med autograf till siste man i varje konsert. Det gör jag än idag.
Ja.
Till sista man, ibland kanske tar det en halvtimme för det är inte så stor publik. Ibland har det tagit faktiskt 3 timmar. För en vecka sedan eller 2 veckor sedan var jag i Göteborg och giggade på Volvo Ocean Race. Och jag satt 3-3,5 timmar och signerade autografer och tog bilder. För vi får inte glömma en sak. Det är små saker och ting i livet som vi människor tar för givet. Och vi vet inte hur mycket vi uppskattar eller värderar de här sakerna förrän vi förlorat det. Jag vägrar känna en ångest efter att jag förlorat allt det här. För det här kommer inte vara för alltid, det vet jag. Och den dagen det här kommer försvinna, då vill jag inte känna, fan, om jag hade suttit en timme till och skrivit autografer, då hade det här kanske funnits kvar. Nej, om jag sitter till siste man och skriver autograf eller ta bilder eller whatever, då har jag gjort allt i min makt för att värdera det här jag har fått. Då kommer jag inte känna någon ångest. För då var det meningen att det skulle bli som det blir när det väl försvinner.
Det är en väldigt fin inställning. Och jag har av människor som jobbar med dig eller har jobbat med dig, jag har intygat att det är så. Du tar alla barn på lika stort allvar. Jag undrar en grej bara, jag vet inte, vi kanske har lite olika målgrupp, men jag har ju fortfarande inte fått skriva en enda autograf. Däremot får jag vara med på selfies ibland sådär.
Vet du varför?
Nej, berätta.
För att barn tänker annorlunda. Jag har inte jobbat hela mitt liv med barn, men jag har fan om jag varit med om en hel del ungar sedan min karriär som barnfavorit och familjefavorit började för några år sedan. Och då har jag börjat inse en sak. Som vuxen har vi lätt att underskatta barns förmåga att uppskatta. Det vill säga, när jag var liten så såg jag en liten grej på Fresh Prince in Bel-Air. Ett litet skämt. Jag rullade på golvet och dog av skratt. Men nu när jag är äldre och ser det så skrattar jag inte lika mycket. För att det är inte värt lika mycket för mig nu som vuxen. För yngre människa, ett barn.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet samarbetar med Lente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Kanske värt så jättemycket, för det är första gången de är med om det. Det är samma sak när de ser en artist som de har lyssnat på. Om du som vuxen lyssnar på en skiva eller whatever, och så ser du den personen någonstans i stan, då tänker du, wow, coolt, häftigt, ja, där är ju han ju. Ja, vad ska jag göra imorgon? Just det, jag måste betala de här räkningarna, jag måste göra det. Du har mycket annat på huvudet. Barn är så enkel, de tänker bara, wow, här är skivan, där är den där människan, fan vad coolt. De uppskattar saker och ting mer än vad vi gör. Det är därför de lättare kan komma fram och be om en autograf eller ta en bild och så vidare. Föräldrar, det är inte lika mycket värdefullt för dem.
Men är det inte så ofta att, eller med dig liksom, att det är föräldrarna som skickar fram sina barn?
Det är det, men det är bara för att barnen är blyga. Men barnen vill det. Föräldrarna bryr sig ju inte. Jo, mammorna. Man har ju blivit en mammafavorit också. Eller hur, mammor? Oh. Bosse bara där. Shh, ty kvinna!
Du, det är ju så här att jag har ju ett husband som heter Tobias. Och då har vi framfört, hittills har det bara varit böcker när vi har kört verket, men nu är det ju faktiskt musik. Och då har vi gjort så här att Tobias har läst lite grann i boken och sen har han spelat en låt. Nu kan vi göra båda grejerna samtidigt. Och vid Tobias sida så har vi en i vissa kretsar mycket välkänd röst, särskilt kanske i min familj. Hon är nämligen programledare för den på islagda historiepodcasten Den blå hästen och jobbar till vardags på radioproduktionsbolaget Filt. Mina damer och herrar, Malin Triumf och Tobias Fröberg.
God dag, god dag. Vad het fru du har.
Ja, tack, tack.
Han var också söt.
Mitt folk, jag är tillbaka. på min herr. Här är Mellos visionär. Alla jävla, kom fy fan. Dags för min Eurovision. Alla får vara med. Eskimo och pontare. Alla får första plats. Dani, andra plats. Manar, uppmanar. Från Lule till Ystad. Så kom och få visum på kärleksambassad. En riktig karneval med zumba och lambada. Hissa din fifana, go Copacabana. Barn, kom in i paraden. Sjung som Céline Dijon. En riktig karnevala med zumba och lambada. Hissa din fifana, gå koppaka.
Tack, underbart Malin och Tobias. Tobias har ju till inredningen. Han kommer tillbaka nästa vecka på de två sista verket för i år. Malin låter hälsa att hon inte är aktuell med någonting speciellt, men att ni gärna får lyssna på hennes podd Den blå hästen alltså. Sina, hur kändes den här tolkningen?
Fantastisk. Det, när jag brukar skapa någonting så ska det ju vara så pass dåligt att det blir bra. Men det blir faktiskt också roligt när man tar något så som är så pass dåligt att det blir bra och tar det och gör det bra så att det blir bra. För jag menar, det jag gör, det är inte meningen att det ska vara kreddigt, pretentiöst och fint och dikt viktigt, eller man ska säga.
Det var det som var briefen. Ja, men det, det som dagens dikt.
Ja, liksom. Det blir så jäkla coolt när man gör något sånt här av det hela. Det var någon stor känd, vad heter det, pianist som hade tagit Copacabana faktiskt i England och gjort en ny, helt ny variant av det, och det blir så fint. Jag visste inte att min musik kunde bli vacker. Så tack! En stor applåd till Anna!
En helt ny karriär kanske? Du och jag pratade ju för första gången för ett par dagar sedan om den här intervjun. Och det slog mig att du kändes nästan lite misstänksam. Alltså som att du är ovan vid att bli tagen på allvar. Är det så?
Alltså grejen är, en del intervjuer som sker med mig, då vill de att jag ska vara 100% Sean Banan och komma in. Dra skämt efter skämt efter line efter line. Och en del intervjuer vill de att jag ska vara helt och hållet seriösa Sina Samadhi Sean. Och sitta och diskutera samhällsfrågor som romersk tiggeri och bla 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 och alla andra. Ja, jag vill inget av det. Jag vill varken vara Sean Banan 24-7 och jag vill inte sitta och prata om allvarliga saker 24-7. Jag vill kunna visa min bredd och visa alla mina sidor. Folk måste fatta, Sean Banan är en del av mitt alter ego som jag förstärker ibland. Han dyker upp ibland och blir ännu starkare och ännu färggladare. Och den seriösa sidan finns också. Så jag vill visa hela jag, vilket är båda sidorna. Så det blir ganska tjatigt när de bara, kan du komma hit och prata normalt 24-7 utan att dra ett enda skämt. Fan heller. Jag vill kunna peta i näsan och prutta och dra skämt när jag fanen vill. Och en del säger bara, kan du komma hit och bara underhålla och bara vara dig själv? Nej, jag vill kunna prata seriösa saker också. Jag vill blanda, var mig själv.
Vad tackar du nej till för grejer?
Ja, nu kommer jag säkert inte få vara med framöver, men jag pallade inte sitta och gråta på Malou och hålla på. Nej, jag vill kunna visa min bredd och underhålla och så vidare. Jag vet inte, jag har tackat nej till en del grejer, men jag har inte lagt det på mina vad jag har tackat nej till. Spelningar har jag tackat mycket nej till, mycket grejer, för det är inte min målgrupp. Jag vill inte stå på en nattklubb och skrika och sjunga. Jag visar hellre min konst till folk som uppskattar den mer, och det är då barnfamiljer. Ungarna blir underhållna med färgglad show med massa humor i. Föräldrarna får sin vuxen humor i showen. Och samtidigt kommer jag med ett viktigt budskap i varje konsert jag har mellan varje låt. Och då blir föräldrarna nöjda och tänker, fan, han har något vettigt att säga. Bra ungar, lyssna på honom. För jag pratar i alla mina konserter allt från mobbning. Jag blev mobbad när jag var liten. Jag pratar om integration, jag pratar om att alla ska vara delaktiga. Jag pratar mycket om föräldraskap i mina konserter. Hur man ska låta barnen få vara kungar och drottningar på sitt egna sätt och inte vårat sätt. För som vuxen vill man lätt att barnen ska få leva sina drömmar genom en själv. Man får inte glömma, man har haft sin chans, man har haft sin tur. Låt dem vad fan göra vad fan de vill. Jag brukar alltid säga på mina konserter, okej, bli vad fan ni än vill bli när ni blir stora. Vill ni bli en skorstensotare, bli det. Men se fan och med till att bli den bästa skorstensotaren i hela världen. De är gröna bananer, de ska bli gula snart. Ni är fan bruna bananer, mamma och pappa. Ni har haft eran tur. Låt dem bli gula.
Det här med att liksom visa hela dig. Alltså jag har ju hört att när du är ledig så där, att du låter skägget växa ut och går runt på Söder och odlar
Söder, fan heller.
Odlar söder, gör så här surdegslimpor och nej. Stoppar egen korv.
Nej, fan alltså Söder, nej. Och korv och nej. Det. Nej,
jag skojar.
Skägget odlar jag, ja. Men jag inte har spelningar för jag pallar inte. Nej, när jag är på fritiden så, vad gör jag? Inget speciellt. Sitter hemma och Xboxar, hänger med vänner,
Vad spelar du på din Xbox?
Jag spelar mest Call of Duty, tyvärr. Fan. Jag tävlade mycket när jag var yngre.
Tävlade du i det?
Ja, aha. Så nörd var jag.
Okay.
Det var faktiskt min ex-flickvän för många år sedan som presenterade mig. Hon köpte ett spel till mig bara på min födelse. Här, varsågod. Och då fastnade jag i det. Jag fastnade. Så blev hon mitt ex.
Ja, så kan det gå.
Så kan det gå. Nej, men jag hänger. Jag har precis lärt känna en person för inte så länge sedan. Ett år sedan. Och jag har aldrig rest så mycket i mitt liv som jag har gjort med den här människan. Jag vet inte varför. Men jag har aldrig varit en människa som unnat mig själv jättemycket för mig själv. Utan jag har alltid bjudit vänner och andra nära och kära. Och jag har alltid varit snål mot mig själv. Så det är därför jag inte valt att resa. För att resa, när man inte rest så mycket i sitt liv, så känner man inte behov av att resa. Då känner man bara, jag har det bra här, varför ska jag resa? Men sen fick hon mig att börja resa lite och vi reste lite och fan vad kul jag har. Alltså, jag vill resa mer. Så ja, resa har jag gjort en hel del. På ett halvår har jag varit i New York, Miami. Jag har varit i Los Angeles, jag har varit i Las Vegas, jag har varit i Thailand. Jag har varit, fan hette den staden vi var i där jag giggade i västra i sportshoppen. Grebbesta har jag varit i. Fantastiskt, fantastiskt. Ja.
Ja,
så jag reste det och jag vill resa mycket mer. Fan.
Vad tyckte du om Grebbesta?
Grebbesta är underbart, jättefint. Det är jätteskönt att se många svenskar där, mycket norrbaggar. Men jag gillar Grebbesta mer än det här andra staden som är ockuperat av norrbaggar. Fan heter
Smögen?
Nej, Strömsta, ja. Okay. Fan. Där har man inte råd att bo om man är svensk.
Men du, jag känner igen mig jättemycket i det här som du säger, att du alltid har velat bli älskad. Ja, vem vill inte det? Men du har ju inte haft något så här riktigt flit med recensenterna, kan man säga. Alltså...
Nej, det är så att recensenterna här i Sverige verkligen... Jag tror nog de... Du vet, i sådana här gamla filmer, Inglourious Basterds och såna här, där de sitter och tränar och där de har sitt högkontor, och så har de en bild på Hitler och så står de och testar så här, kasta pil för att träna och så vidare. Jag tror alla recensenter har en sån tavla på mig. Och du berättade också att Alex Jordman var här för inte så länge sedan och kände likadant.
Ja, men ja, han berättade ju, det var i förrgår han var här, och att han kan ju liksom recensionerna, sågningarna utan till i princip. Är det likadant för dig?
I början av min karriär kunde jag bli jätte deprimerad av dåliga recensioner till låtar, till sketcher, till film eller whatever. Jag kunde bli jätteledsen. Men vi får inte glömma en sak. Vi är bara mänskliga. Vi lägger mer vikt på negativ energi vi får än på det positiva vi får. Så nu efter så många år har jag verkligen lärt mig att lyssna på negativ kritik om det är konstruktivt. Om de har någonting viktigt att säga. För majoriteten av mina recensenter säger bara, han är skitdålig, lyssnat på honom, jättetråkigt, bla bla. Okej, men det är ju inte konstruktiv kritik. Det är vad du anser. Jag släppte en biofilm som heter Sean Banan inuti Sean-Frika. Och det blev en kultfilm, för att den blev kultförklarad, för att varje gång man ska jämföra en dålig film, då jämför man den med min film. Därför är den kultförklarad. Det blev faktiskt Sveriges mest negativt recenserade film på 20 år eller fan det är.
Och alltså den... till och med sämre än Welcome to Knohult. Åsa Nisse,
Welcome to Knohult, Åsa Nisse, vad heter det? Göta älv, alltså alla de här. Göta kanal.
Göta älv,
jag är från Göteborg, okej. Okay. Den blev så dåligt recenserad, och det är så typiskt Sverige. den här jävla jantelagen som säger att ingen får vara mer populär än någon annan. Ingen får vara mer roligare än någon annan. Ingen får ha mer känd eller uppmärksammad än någon annan. För om du blir det, då måste vi trycka ner dig. Titta bara på Sara Larsson. Hon har rubriker höger och vänster om sig själv. Så vad händer? Nu börjar alla tracka henne. Det är så jävla patetiskt att här i Sverige kan vi inte hylla och lyfta människor. Även om de gör någonting som du inte tycker om. Vad fan? Visst, jag skojar en hel del och drar skämt om massa artister. Om Erik Sade har jag skämtat hela mitt liv. Men han är ju en bra vän till mig. Du kan skämta och driva med alla så länge med glimten i ögat. Men det är så jäkla synd, den här jantelagen. Och då blev det väldigt mycket skriverier om den här Sean Banan-filmen. Och alla kritiserade mig och alla ville ha en bit av kakan. Det vill säga sparka på killen som ligger ner för att lyfta upp sig själva. Och det som var roligt var att 99% av alla, nu bara gissar jag en siffra, men det kändes så, 99% av alla recensioner var skriven av Gustav eller Inga-Britt som är 70 plus, som sitter och kollar och recenserar den här barnfilmen. Vad i helvete? Det var någon gubbe på Aftonbladet eller vad det var som skrev en hel jäkla A4-sida bara elaka saker om filmen och om mig. En del saker var konstruktiva, men mest den var bara en smaksak. Och längst ner på den här recensionen skrev han, ja, men min dotter tyckte om filmen. No shit! Filmen var inte till dig! Filmen var till din dotter! Så alla recensioner jag fick från typ Lilla Aktuellt och de här barnrecensenterna, de älskade filmen. Men det är det som är grejen. Filmen blev så här konstigt recenserad. De tog in filmprofessorer från SVT för att recensera en barnfilm av Sean Banan. Herregud. Och de rasistförklarade filmen och de rasistförklarade mig. För att det var ett och annat skämt om mörkhyade från Afrika i filmen. Men vänta lite nu. Det är det som är syftet med filmen. Att Johannes Bross som spelar en rasistisk ambassadör i Afrika drar en del skämt om mörkhyade i Afrika. Men att Sean Banan kommer att konvertera honom och lär honom värdet av alla människor. Det bortsåg man. Man la bara fingret på alla rasistiska skämt i filmen. Men att filmprofessorer ska komma in och förklara filmen och mig, det var så jäkla patetiskt. Och vet du vad som är så löjligt med pressen här i Sverige? Vad som är så patetiskt? Hela Sverige höll med. Filmen var dålig, filmen var dittan och datten och bla 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 bla. 2 veckor senare gjorde jag Melodifestivalen med min show Sean den första banan. Och plötsligt, när hela svenska folket älskade mig, vad gjorde pressen då? Kunga förklarade mig i vartenda jäkla tidning och alla, wow, vilken fantastisk show och vilken bla 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 hit och dit. Och följer med vågen. Och det är det som är så jävla synd med det här landet, att man måste följa vågen. Allt måste vara lagom. Man får inte sticka ut. Du får inte vara annorlunda, för om du är det, nej, måste vi trycka ner dig igen. Det här försöker jag bryta. Och det här måste jag göra och lära alla småungar. Du måste inte vara som alla andra. Absolut inte. Visst, du behöver inte vara annorlunda, men du behöver absolut inte vara som alla andra. Var dig själv och skit i vad alla andra tycker. Det är exakt det Sean Banan har gjort. Och titta vart det har tagit mig.
Ända hit, till Bungenäs.
Ja, till Gotland!
Gud, ni är duktiga.
Så recensenter, ja. Jag måste säga till alla som lyssnar där ute, recensera på. Ni kan ta mig ur rumpan, men ni kan aldrig ta rumpan ur mig.
Men du, så det känns. Det känns ju.
Inte lika mycket längre.
Nej.
För nu väljer jag att titta på den positiva energin. Så här låg det till. Under Melodifestivalen var jag så jäkla nervös. Jag mådde så dåligt. Jag fick som prestationsångest. Jag skiter i alla andra artister och alla andras musik. Det finns ingen annan som gör samma sak som mig. Det är det som är så skönt. Jag är unik. Jag är annorlunda. Därför finns det ingen annan att jämföra mig med. Därför har jag ingen annan att jag själv ska jämföra mig själv med. Jag har bara mig själv att jämföra mig själv med. Med mitt tidigare jag, hur duktig jag var. Så när jag fick sån ångest och mådde så dåligt, valde jag att strunta i och tänka på vad pressen skriver och vad som kommer hända. Så då sa Ola Lindholm till mig: Sean, jag vet vad du behöver. Han drog i mig och tog ut mig till publiken innan tävlingen började. För att jag ska gå runt bland publiken, skriva autografer och ta bilder. Och få den här kärleken jag behövde. För att bli påmind om hur uppskattad jag är och vilka jag egentligen gör det här för. Och det hjälpte fan om mig. Lägg fokus på rätt plats. På det sättet kan du bli mer produktiv. Skit i att titta på negativ energi, för då blir du bara destruktiv. Jag lovar er. Amen.
Det här med liksom det negativa med Sverige, skulle du kunna bli Shauna Banana och göra det här utomlands?
Jag tror inte det. Jag älskar Sverige. Jag kommer nog aldrig flytta härifrån. Jag kommer fan inte. Alla som snackar, jag vill flytta till USA. Nej, fan. Jag vill inte flytta till USA. Jag kom hit till Sverige när jag var 2 år gammal. Jag är uppvuxen här och jag älskar det här landet mer än något annat land. Och jag kommer inte vilja flytta härifrån. Så därmed, när jag har vuxit upp här, så har jag fått en form av svensk mentalitet inom min humor, min konst, i allt jag skapar. Därför tror jag inte nog det här skulle funka utomlands. Kanske om jag skapar en ny karaktär eller börjar med något nytt. Men jag tror inte Sean Banan skulle funka utomlands. Det har funnits ganska mycket karaktärer som liknar Sean Banan, som jag också fått mycket inspiration från. Sacha Baron Cohen, som gjorde både Ali G och Borat, där han sitter och gör parodi på fördomar mot folk och religioner och så vidare. Precis som jag gör. Jag gör mycket parodi om fördomarna gentemot invandrare. Jag gör mycket parodi om människors syn på samhället. Och jag lägger till färg och jag överdriver den. Typ i låten Sean den första banan säger jag: slottet är min lägenhet, fjärde hand och ingen vet. Det innebär att som ny invandrare här i Sverige får jag bo på slottet. Det här är mitt slott. Det här är fantastiskt. Egentligen så är en liten flyktingförläger, en liten etta. Och med tanke på bostadskrisen, fjärde hand. Och ingen vet om det heller, för det är svart. Men det är ändå mitt slott. Så jag gör mycket sådana jämförelser, precis som Ali G och Borat gör. Parodi.
Apropå Sacha Baron Cohen, jag har hört ett rykte att du tar 250 000 spänn för ett gig och flyger helikopter mellan giggen för att hinna med flera på en dag. Stämmer det?
Det har hänt att jag åkt helikopter mellan giggen vid ett tillfälle, men då var det inte jag som pröjsade, då var det ju arbetsgivaren. Om det är 250 000 jag tar betalt, det vet jag fan inte. Jag har tidigare i min karriär, när jag jobbade med några andra kollegor, ett annat management och så vidare, jag har inte haft koll på kostnaderna. Så här funkar det. Bokningsbolagen och managementen, de bokar mig, de tar betalt. De sitter och förhandlar priserna beroende på hur stor spelningen är och hur mycket arrangörerna kommer tjäna eller whatever. Och så beroende på hur mycket betalt det är, så gör man en show större och större och större med band och hit och dit. Så att alla får sin del. Så det är inte så att det är 250 000 som han fick, jag tyvärr. Då hade jag blivit jävligt glad. Då hade jag flygit hit med helikopter till Gotland.
Men du, vad gör du av med pengar på då?
Vad jag gör av pengar på? Fan, Xbox-spel.
Har du inte personalrabatt? Nej, de har konkat. Ja.
Vad jag gör av pengar på? Jag gör inte av så mycket pengar. Jag gör väldigt mycket av pengar på när jag är ute och reser nu, har jag gjort. Men jag är ingen sån där slösare. Alltså typ, jag kör ingen Lamborghini. Jag bor inte i värsta kåken. Fan, i 3 år har jag bott nu. Jag har nyligen flyttat. I 3 år bodde jag i en liten etta. Så nej, jag är inte så tät som man
tror. Men nu har du flyttat till Strandvägen?
Nej, Döbensgatan.
Okay.
Nästan.
Du, skulle du vilja ta livet av Sean Banan?
Varför skulle jag vilja det?
Nej, jag bara undrar. Som du sa, om du ska testa dig utomlands, alltså börja med någon ny karaktär.
Nej, Sean Banan kommer alltid finnas här i Sverige, mer eller mindre. Folk frågar mig ganska ofta, Sean, kommer du hålla på med det här om 10 år, 20 år och så vidare? Fan, kolla på Electric Banana Band. Kolla på Cornelius, han håller ju på hur länge som helst. Kolla på Markoolio, vad fan. Alla de här håller på, men de kanske inte är många av dem 100%. Kolla på Will Smith. Han började med Fresh Prince i Bel-Air. Så började han göra roliga, roliga, fler roliga grejer. Och då började han bli lite seriösare när han blev äldre. Gjorde I Am Legend, Pursuit for Happiness. Bra, seriösa, allvarliga filmer. Men hur mycket man än såg honom i en seriös roll, så såg man alltid det där lilla Fresh Prince i Bel-Air någonstans i hans ögon. Men in Black, man såg den här humorn. Så visst, om 10 år kanske jag sitter och spela in en Wallander-film. Men man kommer se lite Sean Banan i mina ögon, mer eller mindre. För Sean Banan är som sagt fortfarande en del av mig och min personlighet. Ett alter ego.
Fint, tack. Vad vet du om din framtid i övrigt?
Folk har frågat, vad ska du göra nu, Sean? Du har gjort film, du har gjort dans, du har gjort sketcher, du har gjort serier, du har gjort musik, du har gjort mello. Är inte du klar snart? Nej, för fan. Jag kommer göra allt jag kan här i Sverige för att sprida mitt budskap, speciellt om att få vara annorlunda och inte behöva följa med vågen. Precis som Louise Hofsten lärde mig, bara död fisk följer med strömmen. Ja, så är det. Man ska skita i och följa trender så mycket som möjligt. För trender kommer och går. Trender föds och dör. Och om du följer en trend, då kommer du dö med den förr eller senare. Skapa din egna trend. Det är mitt tips till allt och alla. Sen har jag massa fler tips. Men vad jag kommer göra, jag kommer inte hålla på med politik, det kan jag lova er. Det har ni mitt ord. Men sen vet man aldrig. Fan. Men jag vet inte. Jag vill hålla på med musik, jag vill hålla på med tv, jag kommer... Någon dag i framtiden kanske jag blir mannen bakom nästa Sean Banan. Det vet jag. För nu har jag lärt mig ett annat. Precis som Ola Lindholm. Han var ju mannen framför kameran. Nu blev han mannen bakom planerna och ridån. Så jag kanske om 10 år, 20 år, förhoppningsvis en dröm är att skapa ett eget produktionsbolag. Och börja skapa konst på mitt sätt. Titta på Felix Herngren. Papi Raul. Jätterolig. Sean Banan på den tiden. Och nu startar han ett eget produktionsbolag och gör humor på det sättet han vill ha det.
Det går bra för honom.
Det går jättebra. Du ska fråga honom om det här med helikopter och 250 000 spänn i gig. Inte mig, Sean Banan. Bor fortfarande i en banankartong på Östermalm. Etta.
Jag ska strax tacka dig för att du kom, men vi har pratat om ett av dina verk här med vissa stickspår. Jag skulle bara vilja be dig rekommendera ett annat verk till våra lyssnare och åhörare.
Musik eller film?
Vad du vill.
Ja, jag har ju massa verk som jag älskar. Massa musik, massa film. Mina favoritfilmer var ju alla de här Ace Ventura, det galopperande detektiven. Han verkligen flippar ur. Musik. Jag ska göra någonting väldigt galet nu. Jag ska rekommendera en kille. Jag lyssnade på honom på Spotify häromdagen. Och jag bara, vad fan är det här? Det låter så amerikanskt, men det är ändå svenskt. Jag gillade det. För att det var helt nytt. Och det var så osvenskt. Och när det är annorlunda och bryter mot normerna, så älskar jag det. Och... han heter Madibanja.
Okej.
Okay. Och låten heter Inga problem. Och jag älskade den. För det var ingenting jag hört tidigare här i Sverige. Vi måste bryta de här traditionella grejerna. I musiken, i film, i konst. Sluta vara så pretto, Sverige. Vet du vad? Varje grammis när jag går dit så frågar de alltid mig, är du sur för att du inte vunnit en grammis eller blivit nominerad, Sean? Jag är inte sur, men självklart känns det lite. Det är lite tråkigt att varje gång någon som vinner, det är Carl Jans jazzorkester för barn som ingen har talat om, medan Sean Banan här har sålt platinaalbum efter platinaalbum. Men samtidigt tänker jag, vänta lite nu. Vad är det jag är ute efter? En grammis? Eller att bli folkkär av alla de här skitungarna och mammorna? Jag känner mig väldigt stolt över mig själv. För att jag är nog, jag har lyckats komma så långt. Sälja platina och uppträda på alla stora scener i Sverige. Utan att bli spelad på radio. Och det får mig att tänka, fan, uppskatta inte bara folks kärlek, men uppskatta din egna prestation. Det är väldigt viktigt. Det har varit mitt största hinder i mitt liv, prestationsångest, att kunna prestera bättre. Så var stolt över er själva. Ni är duktiga allihopa, alla små skitungar. Vi är alla konstnärer på ett eller annat sätt. Jag lovar er, låt ingen annan säga något till er.
Stort, stort tack för ikväll.
Tack så mycket, gott folk!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.